Välkommen till denna inspelningen från Bålsta Pingstkyrka. Vill du veta mer om vår församling? Titta gärna på vår hemsida www.balstapingstkyrka.se. Vi hoppas du kommer få glädje av den här inspelningen och önskar dig Guds rika välsignelse.
Vi behöver ha kunskap, för det här kommer överallt. Förra helgen så i DN var det en hel sida om Danderyds sjukhus, där man ska börja med kundalini-yoga för människor som har haft hjärtinfarkt och andra hjärtåkommor som en del av rehabilitering. Man står själv för att det är kundalini-yoga, men man då sen kallar det för medicinsk yoga. Så det här kommer. Uppe i Norrbotten så har man mindfulness, en form av buddhistisk meditation som man också erbjuder hjärtpatienter, cancerpatienter som har gått igenom svåra behandlingar och så här. Och vi behöver veta vad det är för någonting som vi tar emot. På Arken så jobbar Linda Berling väldigt mycket med att den här alternativa vården ska alltså varudeklareras på sjukhusen. Så när man kommer till ett sjukhus, man erbjuds någonting, så ska det talas om vilken grund det har, vilka rötter det har. Det tycker jag är väldigt bra att de gör. Men överskriften på min predikan idag, den är din attityd mot eller till en fallen värld. Och helige Ande, nu bara ber jag att du är med. Jag ber att du låter orden som kommer vara ord som du vill ska komma, Herre. Jag ber, Herre, att du förbereder våra hjärtan, att du förbereder marken i våra hjärtan, Herre, så vi kan lyssna, Herre. Och jag ber dig, helige Ande, ta bort det som inte är från mig. Ta bort det oss och låt de ord som är från dig hjälpa oss att växa. Växa i ditt rike, Herre. Se vem du är, bli lika dig, Herre. Växa i manlig mognad, Herre, för ditt underbara namns skull. Tack, Herre. Amen. Första Timoteusbrevet. Börjar vi med. Först av allt uppmanar jag dig till bön och åkallan. Förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt att behaga Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Ty Gud är en och en av medlaren mellan Gud och människor, en människa, Jesus Kristus, som gav sig själv till lösen i alla ställen. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne. Och för detta vittnesbörd har jag blivit satt till härold och apostel. Jag talar sanning och ljuger inte, till hedningarnas lärare i tron och sanningen. Amen. Ja, hur ska vi förhålla oss till ett samhälle som präglas av ideologier och värderingar som strider emot Bibelns undervisning? Hur ska vi förhålla oss till en överhet, till ledare som nästan verkade som att det kommer bli straffbart att undervisa det som står i Bibeln? Och det är faktiskt tveksamt idag om vi kan stå frimodigt och säga det som Bibeln säger. För det finns ju vissa områden som anses kontroversiella idag. Hur ska vi egentligen förhålla oss till media? Hur ska vi förhålla oss till tv som ger sånt utrymme åt kändisar att vräka ur sig precis vad man vill? Att öppet stå och proklamera ett hat mot kristna, att raljera med de kristna. Och jag bara menar inte bara hur vi ska agera, utan jag menar hur ska vårt hjärtas attityd vara till de här människorna, till omvärlden, till överheten. Vad har vi för attityd mot människor i en gudlös värld? Ska vi bli arga och bittra på dem som motarbetar oss och önskar att något drabbar dem? Ska vi använda Guds namn till att förbanna dem? Ni vet hur några av lärjungarna gjorde, Oskans söner. De sa det, låt oss kalla ner eld och svavel över dem. Det var inte riktigt det som Jesus han hade tänkt sig, men det var högst mänskligt. Är det så som vi ska göra när vi hör det här? Ska vi vredgas och gå ut och skrika? Eller ska vi önska att den där kändisen, han får en stroke så att han inte kan prata mer? Eller hur ska vi göra? Ja, Paulus, han skrev de här orden som vi har på väggen där och som vi läste till Timoteus. Paulus, han har lämnat honom i Efesus och han ska ta hand om själavården, han ska ta hand om undervisningen i församlingen. Och han fick instruktioner om hur han skulle göra, hur han skulle leda arbetet. Och en sak som Paulus undervisade honom om, det var den offentliga bönen vid församlingens sammankomster. Han uppmanar dem till bön och tacksägelse för alla människor, för alla ledare och för alla kungar. Det ironiska i det här, eller det märkliga, jag vet inte riktigt hur man ska säga, men det är att antagligen skrivs det här vid den tid då Nero, den mest beryktade av de romerska kejsarna, regerade. Han var ökänd för slöseri med statsmedel. Hans egna tyckte inte om honom heller för det här. Han hade en böjelse för omåttlig lyx. Han giftmördade sin fosterbror, sin mor och sin gemål. Och sina närmaste män i rikets styrelse tvingade han att begå självmord. Hör ni vilken ledare? Det är värre än Reinfeldt det, kan man ju säga. Och när en stor brand utbröt i Rom 64 så gav han de kristna skulden för det. Och på den här platsen där den här stora branden gick fram, där byggde han sedan en kapplöpningsbana, en luxuös anläggning. Och enligt traditionen så blev Petrus korsfäst där, korsfäst upp och ner. För han ansåg sig inte att han var värdig att bli korsfäst på samma sätt som Jesus, utan han blev korsfäst upp och ner på Neros cirkus. Och om man tänker på att det finns ett sånt ledarskap, det är det här ledarskapet som Paulus talar om. Och så säger han att de här ska vi be för. Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning. Jag tror att man verkligen behöver drabbas av Jesu kärlek för att kunna gå in i förbön för sådana här människor. Och ändå så är det vi kallar att göra, att be för vårt land. Vi lever ju i en gudlös värld på många sätt, likadant som de gjorde. Men det som gör skillnad är faktiskt bönen på alla nivåer. Från det att be kanske för någon arbetskamrat eller något syskon eller vad det nu är man inte kommer riktigt överens om. Börjar man be för de här människorna så börjar den heliga ande verka på dem och så sker det en förändring. Upp till att man då ber för ledarna i landet. Jag tycker det är så härligt nu med drottning Silvia som kommer ut med en bönebok. Och där hon klart och tydligt står att sina barn har hon bett för varje kväll. Och att bönen är jättestark för att tala med Gud. Visst är det underbart att ha ett sånt kungapar. Där man står för den kristna tron. Jag vet också att de har haft flera barnflickor. När kungabarnen var små som kom från Philadelphia kyrkan. Så det har ju funnits en påverkan också av bön utifrån av människor som har kommit här. Men att be för ledarna. Jag tror att våra böner när vi ber dem, de syftar på någonting mer. Jag tror att det syftar på att leva ett liv i kärlek. Ett på alla sätt gudfruktigt liv. Att frukta och älska Gud. Att frukta och älska medmänniskor. Jag tror att våra böner, de berör inte bara Bålsta. Jag tror att våra böner, de berör Sverige. Jag tror att våra böner, de berör Europa och världen när vi ber. Därför det sker någonting när vi ber. Bön som kommer från hjärta. Hjärta som är berörda av Gud. Paulus, han skriver att sådant är rätt och behagar Gud, vår frälsare. Som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Vi människor, vi har ganska lätt för att bli kränkta när vi blir utsatta för en oförrätt. Är det inte så? Man blir ganska lätt sårad. Och man vill gärna, helst vill man att någon annan ska höra att man har blivit sårad. Man får ett behov av att berätta för någon annan. Så att de kan bekräfta att ja, men det var ju taskigt sagt mot dig. Så här. Och Gud blir inte sårad. Han tänker inte på hämnd. Och vi ska inte göra det heller. Det står i Hosea 11. Ganska märklig historia där Gud tvingar profeten att gifta sig med en prostituerad kvinna. För att visa världen runt om hur vi människor lever mot Gud. Mitt hjärta vänder sig i mig och all min barmhärtighet vaknar. Jag vill inte låta dig känna min vrede. Och så lite längre fram, till jag är Gud och inte en människa. Helig är jag ibland er och med vrede vill jag ej komma. Och med vrede vill jag ej komma. Men vad är ett dåraktigt hjärta då? Är det de kristna eller är det de otroende som är dåraktiga? Jag tror det beror på vem som fäller domen. I det här sammanhanget är det ju gott att höra vad Gud, han tänker och han ser på det. I psalm 14 ska vi se vilka som Bibeln anser vara dårar. Dårarna säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Vilka är det som säger att det inte finns någon Gud? Det är ju ateisterna. Och det står på något annat ställe att hela skapelsen vittnar om vem som är Herre. Så egentligen går det inte att komma undan, utan när vi tittar ut på takdropp och snö och på stormar och tsunami och allt vad det handlar om, så vittnar allting om att det finns en skaparkraft. Någon som har gjort alltihopa. Alltså är det dårskap att ställa sig upp och säga att det inte finns någon Gud. Men jag tror det finns några som nästan är ännu blindare eller ännu mer blinda än vad ateisterna är. Och det är de människor som tror att de kan skapa en Gud. Eller att man själv är Gud. Vi ska se vad det står i Jesaja 44. Dessa människor vet ingenting och förstår ingenting. Till deras ögon är tillslutna så att vad står det? Konstigt det stod. Jag får läsa om. Dessa människor vet ingenting och förstår ingenting. Till deras ögon är tillslutna så att de ingen har så mycket eftertanke, så mycket vett eller förstånd att han säger: en del av det har jag bränt upp i eld på kolen, har jag bakat bröd och stekt kött och har nu ätit. Skulle jag då av resten göra en avskyvärd avgud? Skulle jag falla ner för ett stycke trä? Att göra avgudar. Han talar om snickaren, han talar om smeden, han talar om människor som med sina händer formar någonting som man håller högre än Gud. Vi ska se på Jesaja 44 också. Smeden tar sitt verktyg och bearbetar smidet i glöden. Han formar det med en hammare och bearbetar det med kraftig arm. Blir han hungrig förlorar han sin kraft. Dricker han inte vatten blir han matt. Träsmidaren spänner ut sitt mätsnöre och gör märken på trästycket med sitt ritstift. Han formar det med stämjan och märker ut det med passaren. Han gör det likt en mans bild, en vacker människogestalt att sätta i ett hus. Amen. Smeden bearbetar smidet. Träsnidaren gör märke i trästycket. På vilket sätt kan vi göra våra avgudar idag? Det kan inte så ofta man smider någonting eller man formar det med kniv och sitter och täljer så här. Men jag tror att man kan göra det med ordbehandlingsprogram. Skrivs massor av böcker där vi människor framställs som gudar. Det finns massor av böcker som skrivs där man påstår att Gud aldrig har funnits. Jag tror också att det finns teologer idag som kliver fram och som förvanskar evangeliet. Så att det inte blir den rätta, den sanna Jesus man tror på, utan det blir någonting annat. Man litar inte på Bibelns ord, utan man måste forma om det, man måste förändra det, man måste lägga in sina egna tankar. Och förre biskop, han sa det att Bibeln är ingen historiebok, det är bara en poetisk omskrivning. Jag skulle ha jättesvårt för att tro på en Bibel som bara är en poetisk omskrivning. Jag är ju så naiv så jag tror att står det att Jesus har gått på vattnet så har han gjort det. Eller hur? Jag menar, hade han gjort något annat då hade det stått. Varför ska man skriva det han inte gjorde? Men man förkastar skriften, man förkastar ordet. Och vad händer när man gör det? Jo, man förleder människor på fel håll. Jag och Per, vi köpte en film, skickade efter en film och sett första delen, andra delen kommer ut i mars. Jag vet inte om någon har hört talas om Left Behind böckerna. En hel romanserie som har skrivits. Jag vet, det står några där i bokhyllan också. Som handlar om vad som händer från det att Guds församling rycks upp. Och så när antikrist kommer och fram till den sista domen. De här två filmerna som vi har köpt, de har ett liknande tema. Det bygger på det här att församlingen rycks upp. Men att se de här människorna som faktiskt har förkunnat evangelium, som har predikat och inte insett att det som man predikar om verkligen är sant. De som blir lämnade kvar. En hustru som hennes man sitter i en fåtölj och så ska han läsa ur barnens bibel för deras son. Och så springer dottern iväg på toaletten och ska borsta tänderna. De ska iväg till skolan sen. Och mannen, han försöker liksom säga, men ska du ändå inte tro på Jesus? Liksom, ska du inte ge upp någon gång så här? Och hon bara, nej, det är bättre du fixar det där. Och så bara liksom i ett nu så är de bara borta. Och den här kvinnan, hon bara sjunker ihop i full förtvivlan. Jag bara liksom, nej Gud, inte mina barn också. Och så är hon kvarlämnad. De här böckerna som skrivs, där man förvanskar ordet, där man skriver sina egna teologiska tankar, där man görs människor till Gud. Mycket New Age går ju ut på att göra människor till gudar. Hela tiden när man gör det här så, vad man gör är ju att man får människor att bli kvarlämnade. Jag hittar inte rätt ord, förstår ni vad jag menar? Människor luras in att tro att Jesus inte finns. Och sen då står vi inför det här att Jesus kommer tillbaka och hämtar sin församling. Det är så viktigt att vi inte börjar plocka ner evangeliet. Det är så viktigt att vi inte börjar predika ett evangelium som bara ska kittla folk i ögonen. Eller ögonen, i öronen. Utan att vi predikar ett fullt evangelium. Vi kan ta nästa bibelord här. Johannes 5:23. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Den som inte ärar sonen kommer ingenstans utan Jesus. Och jag tror inte att det är någon skillnad mellan antikens avgudadyrkare som tillverkade gudar av järn och trä eller moderna gudstyrkare som tillverkar gudar efter sina egna tankar och idéer. Hur ska vi förhålla oss till en värld där avgud eller gudlösheten tilltar, så ska jag säga. Hur ska vi förhålla oss till en värld? Jag tror att vi får be om att bli drabbade av Guds kärlek. Guds nåd. Börja brukar säga det om Bibeln, att spetsen i Bibeln, den pekar på oss. Och det gör den. Den pekar på oss. Jag tror att vi får börja ta till oss ordet och låta ordet forma oss. Och sen får vi gå ut och leva Jesus bland människor. Så att människor ser Jesus. Kanske inte först och främst i den här boken, för den kan vara ganska svår att börja läsa om man aldrig har gjort det. Men att människor får se Jesus genom våra liv. Genom det vi gör, genom det vi är. Genom att heliga ande är över oss så det syns i våra ögon. Att vi frälsta. Att glädjen är där. Att glädjen får byta framåt. Att nåden är där. När andra skriker och fördömer och bespottar Tiger Woods, som är den som just nu får bära hundhuvudet för sina eskapader. Att vi kanske talar gott om och säger att nej, men vi ber för honom, för vi önskar att deras äktenskap ska helas, att han ska bli fri från det som han kämpar med. Att vi får tala på ett annat sätt än vad världen gör. Det finns bara ett sätt att bli förvandlad. Det är att Jesus får komma in i våra tankar och vårt sinne. Så att vi får börja tänka hans tankar. Om en framtid och ett hopp. Jag tror det är så vi ska närma oss världen. Jag tror det är så som vi kommer att få se människor frälsta. Att vår attityd till en gudlös värld blir: Jesus, tänd mig, sänd mig till de här människorna som måste få evangelium, och ett äkta evangelium. Amen.
Du har just lyssnat på en inspelning från Bålsta pingstkyrka. Mer inspelningar finns på vår hemsida www.balstapingstyrka.se.